Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Game of Stocks. Vi är inne på det 35:e avsnittet i ordningen. Vi spelar in nu den 9 februari. Och den lyssnar på nu är Douglas eller Investacus.
Och det är jag, Danne, värdeinvesteraren.
Yes, vi är inne i ett nytt avsnitt som sagt. Vi har en hel del rapporter att köra igång med. Och egentligen kommer vi bara att köra en Twitterfråga den här veckan. Och vi kommer att köra en innan rapporterna. Och det är ju Snacka Goyas fråga.
Ja,
varför tar vi inga frågor?
Ja, varför tar vi inga frågor? Jag vet inte, vi tar ju frågor.
Ja, men just i det här avsnittet har vi ett svar.
Ja.
Och det är ju för att vi har för mycket rapporter.
Ja, och kanske för att jag inte tweetade ut det.
Ja.
Men det är en efterhandskonstruktion.
Ja, det är en efterhandskonstruktion, absolut. Men, ja. Men det är ju så många andra efterhandskonstruktioner vi har här i världen.
Ja, exakt. Ja, men det är egentligen, det kommer bli ett jättelångt avsnitt ändå. Det har hänt så mycket.
Ja.
Det kommer extremt mycket rapporter.
Extremt mycket rapporter av bolag vi äger, men också bolag som är intressanta att titta på, som vi har tittat på förut.
Och vad passar inte bra i den här rapportperioden om inte börsdata?
Åh, snygg segue.
Ja,
försöker. Exakt. Börsdata är vår sponsor den här veckan också, och vi båda använder börsdata. Jag använder börsdata väldigt mycket just vid rapporter. För att kunna få en snabb överblick ifall en rapport kommer in bra eller dåligt. För att se hur det blir på helåret. För att se kvartalet och så vidare och så vidare. Men såklart, ska man säga, det ersätter inte att läsa rapporten i sin helhet själv.
Nej, det gör det ju inte. Du får inte mer kommentarer och vd-ord och sådana saker. Men sen kan du ju även jämföra mot estimat. SME direkt estimat.
Exakt, och introduce också på de mindre bolagen.
Precis.
Jag tycker det är klockrent, det är ju en snabb överblick. Om man inte ser att någonting ser jätteknas ut så kan man ju bara leave it at that egentligen. Och bara låta det gå vidare och egentligen lägga fokus på kanske nästa rapport som kanske behöver mer fokus på. Och med tanke på att vi inte gör det här på heltid, vi har ju faktiskt ett jobb att sköta.
Ja.
Så är det ju extremt skönt att kunna gå in på börsdata nästan till minuten efter rapporten har släppts. För är det någon som kan knappa siffror så är det George Bull i alla fall.
Och ja, han är snabb på att uppdatera.
Ja. Det är faktiskt helt galet att de är bara två personer och kan få det så fort, kan få in datan så fort alltså.
Ja, det är otroligt. Ja, så vi har sagt det, vi säger det igen, börsdata, det är no brainer, time is money.
Exakt. Och börsdata saves you time, which is money.
Exakt.
Låt oss gå över till rapporterna.
Ja, vad tjusar du i din Peppins t-shirt?
Förresten. Är det lite så här...
Ingen sponsor.
Ingen sponsor måste du säga. Ingen ad. Men tack, tack. Jag och Filip var ju snäll att skicka en tisha till mig där.
Okej. Okay. Ja, men den är... Jag blir lite avis.
Ja.
Men jag har ju en Nordnet-tröja.
Ja, exakt. Just det. Jag har ju en litet ont öga för löken där. Du har en Nordnet-tröja, men inte jag.
Fast du är kund och inte jag.
Ja.
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 Han kanske förväxlas då med rösterna.
Ja, exakt. jag såg ju till mig i veckan, det var någon som sa att du hade skrivit en analys på Fortinet.
Ja, ja precis. Och vissa tror att du har skrivit analys på Bull också.
Exakt, det är också så här jävligt kul.
Vi får ta cred. Jag tar bara dina bra analyser.
Ja,
det var jag absolut.
Jaha, så alla mina analyser då?
Jaha. Ja, det är säkert nästan alla. Ja, men faktiskt alla har ju varit bra.
För vår track record har ju faktiskt varit bra.
Precis. Lönar sig att lyssna på Game of Stocks.
Ja, fast
men
inga
egen analys.
Exakt, och disclaimer lägger vi in direkt då. Allt vi säger i den här podden är egentligen bara inspiration och våra egna tankar. Det är inga rekommendationer, ni ska alltid göra en egen analys och alltid ta ett eget ansvar för investeringar, oavsett om ni lyssnar på någon eller tar rekommendationer av en bank eller något annat.
Precis, gör alltid en egen analys. Ja, men hur har börsen behandlat dig och hur har det gått?
Ja, alltså trots att ha haft ett coronavirus så har inte det varit i portföljen.
Nej, men nej, börsen skakar ju av sig allting just nu.
Ja, jo, det går väldigt fort att skaka av sig. Men nej, men alltså efter coronadippen så är jag fortfarande över den nivån som jag hade, liksom högsta nivån innan det.
Ja, det är ju sjukt. Liksom börsen fortsätter ju göra all time high och depåerna också.
Ja, exakt.
Som Duplantis, den nya all time highs.
Ja, nya all time highs. Åh, jävlar.
Bokstavligen.
Exakt, verkligen. Världsrekord i stavhopp sådär.
Ja, snyggt.
Han är inte gammal heller.
Nej, grymt. Kul att ha en svensk världsrekordshållare.
Ja.
Men nej, men det går svinbra. Mm. Det är Duplantis-nivå på innehaven. Men det är väl Asien som har gått ner på corona egentligen bara. Jag tycker inte Europa och USA har gått ner så mycket bara.
Nej, men det är väl mest flygbolagen som jag förstår har gått ner. Mm. Som har verkligen tagit så här. Flygbolagen, sen mycket oljerelaterat, för att 20% av Kinas liksom konsumtion av olja räknas ju att förfalla bort nu.
Mm.
Med tanke på att de kanske förlänger det. För det verkar ju, nu såg jag att coronaviruset dödar fler människor än vad SARS gjorde, till exempel. Ja,
precis. Och det ökar snabbt också.
Ja, och det blir ju liksom, spridningen blir ju snabb.
Mm.
Så, ja, det känns som att det kommer vara på tapeten mer, men ja. Jag vet inte, jag såg en tweet av, jag höll på att säga EFN Gabriel, men nu har jag gått över till det, nu heter han Ekonomi Gabriel, på Twitter. Och då har han lagt in en tweet på aktiekursen i Kawamoto.
Ja, jag trodde det var en semmel-tweet.
Men... Ja, nej, kunde ha varit det. Men, och de gör ju ansiktsmasker i Japan.
Ja, ah, okej. Okay.
De hade stuckit iväg.
Mm.
Rejält.
Ja, det går ju att göra trade på det. Mm. Men ja, börsen överlag har jag inte reagerat. Kan man säga. Ja, så januari är stängd. Jag tror jag är plus 8,5%. Det känns bra.
Jag är plus 7,12%. Mm. Så att,
det känns inte som att man är inget geni för det. Liksom. Det är allt går upp. Alltså, tidvatten lyfter alla båtar, men man går ju ändå bättre än index. Det är kul. Även om liksom, det är svårt att göra förlustaffärer just nu.
Det känns verkligen så. Du måste verkligen vara ner och gräva i det som inte har gått bra.
Ja.
Fast nu
det är jag expert på i och för sig.
Jo, du är ju dögrävan själv.
Ja.
Så är det.
Undertaker.
Det är bra. Men ska vi börja med nyheterna?
Ja, vi, många av våra bolag har ju rapporterat.
Exakt.
Vi har ju ett bolag som både du och jag har. Mm. Alphabet.
Det kan jag säga, det är det bolag jag tror jag kommer att sälja sist i min portfölj.
Ja, jag känner likadant. Speciellt, alltså den har ju gått upp 30-40% på 9 månader eller sådär. Mm. Men den är ju fortfarande billig tycker jag, vilket är det konstigaste. Men, den gick ju ner ungefär 4% på rapporten, 5%.
Mm.
Och jag förstår faktiskt inte. För att om vi går igenom rapporten lite snabbt. Det första kvartalet de särredovisar YouTube och Cloud.
Mm-hmm.
Vilket är extremt intressant.
Yes.
Och det som gör... om man bara kollar tillväxtsiffran här. För att intäkterna totalt sett för YouTube växer med 17% i year-on-year. Och 18%, alltså i Q4 då. Och för hela året var det 18%. Så det är så här... Absolut, det är inte dåligt tillväxt. Det är ganska bra med tanke på, om du också tänker på vilka modes de har. Så att hur hållbar den tillväxten är på något sätt.
Och egentligen min tanke här, jag trodde ju YouTube i sig var en mättad produkt.
Mm, ja, du tänkte det.
Ja, för att jag följer en hel del liksom YouTubers som oftast pratar om att deras monetarisering på deras vad ska man säga videos och klipp har blivit stenhård, så de liksom letar andra plattformar också och kör Patreons och sånt där för att YouTubes intäkter till dem
även om de liksom har en Patreon så vägen in och få kanalisera människor in till deras Patreon är fortfarande genom YouTube.
Absolut.
Så YouTube får ju ändå viewsen. Och de får ju mycket av intäkten ändå.
Jo, exakt. Men de monetiserar liksom på jävligt tråkiga saker.
Ja, typ säger så här, du svär du till exempel.
Ja, jag har ett svärd en pistol och åker iväg. Men om du typ säger passed away. Mm. Alltså, no.
Mm.
Och det är liksom...
Ja, inga svordomar, till och med om du har åsikter liksom... Politiska åsikter som kanske väldigt höger till exempel. Det verkar vara mer att de censurerar högen på något sätt. För att det är väl oskönare åsikter då enligt algoritmerna. Och ja, absolut. Men om vi då kollar på siffrorna. YouTube växer 31% year on year i Q4. 36% för hela året. Och nu när de bryter ut intäkterna ser man att YouTube står för 10% av intäkterna. Och då är det bara YouTube Ads och inte, de har ju liksom...
Inte YouTube Music, inte YouTube Originals, inte YouTube Films eller vad det heter också. RedTube också.
Ja, och precis. Och de ligger under Google Other Revenues som är några, det är 3 miljarder till tror jag. Så då är det uppe i 18 miljarder dollar. Så att det är lite mer än 10% av intäkterna om du räknar med allting.
Mm-hmm.
Och det är ju som du säger. De där subscriptionsen. Så det är nog jätteintressant för att det växer snabbare än Google som helhet. Så att ja, det här om något stärker ju, jag tycker det här stärker ju Alphabet-caset, och jag tycker bara på det borde aktien gå upp nästan.
Ja, alltså jag personligen har ju alltid tyckt att man, eller jag sa ju typ i podden för 2 veckor sedan, att YouTube är ju det som alla underskattar i Alphabet. Alla pratar om streaming wars, allting sånt där, och så skulle man gå in och kunna kolla på hur många ögon YouTube når jämfört med Netflix. Alltså, kom igen.
Ja, det är otroligt.
Det finns ju vissa som har prenumeranter, mer prenumeranter än vad, alltså på YouTube.
Exakt.
Än vad Netflix har subscriptions.
Precis.
Så det där, kom igen.
Men sen är det ju det att ta betalt.
Ja, ja, absolut.
Nu tar de, måste de ju ta betalt genom reklam att få subscribers. Mm. Jag tror att de kan lyckas med det.
Ja, ja.
Och slippa reklamen då. Men ja, de betalar ju heller ingen content. Det är ju det som är det fina. Sen nej, måste exakt, de ju, det är norming data. Så de måste ju betala mycket. Det är kostnader med server, ja, och sådär.
Men det är det jag menar. Du, även om du som sagt du säger med, ja, men du tar inte betalt för det. Det är svårt att modernisera. Ja, fast de behöver inte betala någonting för att göra det content som finns.
Exakt.
Och de är ju i princip en mötesplattform för, alltså stickinessen att hänga på PewDiePie, vad han gör. Är ju helt enorm.
Mm.
Den är ju ungefär liknande med ett IP som Disney eller någon annan.
Ja, men det blir ju så.
Det är ju bara att titta på vad som hände när Ninja drog från Twitch till Mixer.
Ja, exakt.
Han drog med 50% av deras views.
Ja, men det är sjukt.
Så att det är så här, ja.
Så ja, stora YouTubers har ju jättestor following.
Mm.
Men de har ju andra typer av kostnader också. Just att de har ingen content-kost, men de har extremt mycket server-kost för att det är som mängd data.
Jaja.
Sen har de ju också kostnader för att se till att liksom censurera och ta bort videos och hela den biten. Mm. Att polisa innehållet också. För det har de ingen kontroll över.
Nej.
Så. Nej. Så de måste ju ha någon som tittar igenom innehållet som laddas upp och godkänner det och sådär.
Ja.
Så att, men det är fortfarande absolut grym business. Sen kollar vi på cloud.
Mm.
Ännu ett liksom snabbväxande intäktsben. Och det växer 53% year on year i Q4, 53% year on year för hela året. Och det här står bara för 5,5% av intäkterna idag. Och vad vi vet, så vet vi att det här är extrema lönsamma. Det här är ju det lönsammaste benet, cloud. Det är ju lönsammare än både YouTube och ads, tror jag. Så att, och växer 53%. Så skulle man göra någon sorts, jag vet inte, sum of the part-värdering här.
På alla benen liksom.
Ja, och sätta olika multiplar. För cloud som växer 50% förtjänar en helt annan multipel. Och YouTube förtjänar en annan multipel också, tycker jag. Och ja, core business, alltså ads, förtjänar en lite lägre multipel. Men sen har du Google Play också, som många inte pratar om. Jag menar, kolla hur mycket pengar Apple drar in.
Men Google Play, Google Music, Google Games.
Alltså. Nu tror jag Stadia och Music och det där. Jag tror inte det kommer inbringa så mycket pengar. Men Google Play, att de får 30% av allt på Play Store. Och det finns långt mer Android-telefoner än Apple-telefoner. Och App Store, alltså Apple tjänar hur mycket pengar som helst på deras App Store. Google Play tjänar inte lika mycket, fast de har fler användare. Och det är för att de har inte lika mycket average revenue per user, för att det är lågkostnadsländer. Men, ja, ja. Men spola fram 10 år, när Android har blivit ännu större och de länderna blir rikare och medelklassen växer, då kommer alltså Google Play bli ännu större. Så att, ja, det är som du säger, det finns jag kommer typ aldrig sälja Google heller.
Nej, och sen är det alla Moonshines-projekt liksom. Vad heter det? Waymo och och sådana här grejer. Så man blir så här, ja, vadå då?
liksom. Ja, alltså, som du säger, Waymo, säkert något inom AR, liksom Google Glasses. Massa saker vi inte vet om. De har kvantdatorer.
Google HoloLens.
HoloLens, kvantdatorer.
Exakt.
Du har, heter det? DeepMind, alltså AI. De har egna chip för liksom AI. Inte för att de kommer sälja det till andra, tror jag. Men jag menar, det bygger mot. Och nej, det är sjukt intressant.
Och det är sjukt mycket man får i det här bolaget.
Ja, så om man då tänker att intäkterna totalt växer med 18% för hela året. Mm. Och så tänker man extremt starka mot inom egentligen alla ben. Mm. Lycka till att göra ett nytt Android, lycka till att göra nytt YouTube, lycka till att göra ett nytt Google. Cloud, absolut. Mer konkurrens. Men det växer marknaden så stort. Men så extrema mot nästan i alla ben. Nästan 20% tillväxt totalt, och tillväxten kommer nog öka i och med att YouTube och cloud blir en större del av intäkterna som växer snabbare. Ja, forward P23.
Ja, och så kan du
vara... Men det, vad är det? Atlas Copco-värdering?
Exakt. Ja, eller alltså, vad betalar du för Tomra? 40?
Jag menar, men det här är... Alltså, det här är väl en no-brainer, eller?
Jag tycker det.
Ja.
Jag tycker också på hur mycket man kan skala deras produkter. Alltså, digitala produkter kan skala på ett helt annat sätt.
Ja, och så tänker man att, oj, det här, de är ju på all time high nu, Google. Mm. Så tänker man, gud vad dyr aktien måste vara. PE23, med den här tillväxten och moats. Ja, jag skulle kunna köpa fler aktier på de här nivåerna.
Ja, ja.
Och jag gör inte det just nu, för att jag tänker börsen är på allt här, men ändå, det kommer nog komma någon sättning och då är det bara att köpa fler.
Jag tycker enda problematiken är att aktien är så dyr per aktie.
Ja, det kan ju vara ett problem för vissa. Problem. Men,
jo, men liksom...
Inte för en annan, va?
Nej, inte för en annan, va? Lugna sig. Han flexar sin mille här. De som inte har missat det.
Men ja. du hade väl en nyhet också med Alphabet, va? Att YouTube Premium Music har 20 miljoner abonnenter, hade du snappat upp.
Ja, exakt. Jag tycker det är liksom, när man plockar upp det och så ser man det i skillnad mot liksom Spotify, Apple Music och allt sånt där. Så blir det så här, hallå? Ni missar en av spelarna som kanske jag tror är den största underdogen i det här någonsin.
Mm, ja, verkligen.
Och det är verkligen där jag tror att det kan komma mycket mer från YouTube. Det finns ju extremt mycket grejer på deras plattformar och kunna använda det. Och om vi pratar om det här med, som du pratar om med Netflix, att du måste göra på skitserier.
Mm.
Alltså jag kollar ju på serier via Netflix. Eller inte via Netflix, via YouTube.
Mm.
På väldigt mycket typ brittiska serier. Mm-hmm. Som jag bara låter vara igång. Och det,
ja, det är liksom... det är en feature med content bara.
Ja, exakt.
Oavsett kvalitet. Och ja, det är det jag sätter också mycket, ja, men jag vet inte, börs liksom analyser eller grejer på YouTube och bara lyssnar i bakgrunden. Eller ja, som du säger, serier, alltså, dokumentärer. Som...
Jo, men jag tycker det är så mycket i YouTube man skulle kunna använda. Man skulle kunna använda det som edtech, education technology. Alltså, jag gör kollar jättemycket typ så här, hur man gör Excel-filer eller hur man gör formler och använder dem via YouTube. Alltså, YouTube är för mig, det är verkligen någonting som är underskattat.
Ja, för det är kul att den här nyheten är nästan negativ. Att oj, de ligger långt efter Spotify med 113 miljoner användare och Amazon Music med 55 miljoner användare och Apple Music med 60 miljoner användare och de har bara 20.
Mm.
Google.
Sure.
Ja, men det är väl bara en opportunity egentligen. Alltså att de har businessen går redan så bra utan.
Ja, det är inte precis att de lägger fokus på det.
Nej,
om vi säger typ hur mycket fokus har Apple gjort på sin?
Ja.
Jo, du får med dig varje telefon du köper. Såklart de får mycket användare.
Mm.
Du har Spotify som gör bara en sak och fokuserar på det. Och YouTube är också, vad ska man säga, plattformsagnostiskt.
Mm.
Vilket gör att den funkar överallt oavsett. Så att det är också så här grej som jag tycker väldigt liknar Spotify om man tittar framåt. Men ja, vi får se.
Ja, ryggdunkar. Det här kan ju bara gå till helvete.
Ja, vi kommer ju förlora alla pengar på Alphabet. Det har vi ju märkt.
Ja, ingen kritisk
ingen alls. Kritiskt alls.
Nej.
Den där stora över egentligen typ att de ska ge en standard oil av det. Att de bara bryter ner det och säger,
nej, jag tror det låser upp världen om de spinoffar allting ändå. Ja,
men jag tror det kommer bli jävligt jobbigt att se hur man ska ge ad revenue back and forth och få lite så här fram och tillbaka. Den tror jag tar flera år att splitta upp det så att det inte blir
det blir stökigt.
Det kommer det bli.
Mm.
Så är det. Och nästa nyhet är egentligen ingen som jag har som är inte en rapport. Men ett av mina bolag som jag har gjort analys på, det är Evolution Gaming. De har ju haft ICE-mässan nu i, jag ska komma ihåg att det är i England. Och där visar de upp 12 nya spel. Alltså 12 nya spel. Om jag kommer ihåg rätt så var det 2019 lanserade de 19 spel.
Det här är bara nu. Då lanserar jag 12.
Ja, exakt. Så att,
hur många spel har de totalt? Har du koll på det?
Nej, jag har inte koll alls. Det...
Ja. Men okej, men det är nog referens med 19 spel under 2019.
Ja, om jag kommer ihåg rätt. Exakt. Ja. Så det är helt sjukt. Och sen jag kollar lite på vad det är för sorts spel. Det är väldigt stor känsla för att de riktar sig mot Asien. Till exempel Lightning Baccarat har de lagt in. De har lagt in 5 nya first person-spel, vilket är en är Craps, en är Baccarat, en är Dragon Tiger. Så att det liksom, det känns som att de riktar in sig mot Asien här.
Men det är ju bra med corona nu när alla sitter inne och ska spela online.
Ja, det hörde jag faktiskt på en podd.
Ja, du sa det.
Ja, då jag tror det var flera podden som sa så här, men det här måste ju vara bra för Evolution Gaming. Alla måste ju sitta hemma och göra någonting. Då måste de ju, roa sig. Antingen sitter de och spelar tv-spel eller så sitter de och spelar på Evolution-spelen.
Ja.
Så, egentligen, jag vill säga med det här, jag tror det här visar deras största mot och deras förmåga att skapa tillväxt och vinst framåt. För den enda rena vinst eller tillväxt generationen ett bolag kan ha, det är produktutveckling. Finns inget annat.
Klart det är viktigt, speciellt när de har extremt många bolag som försöker emulera vad de gör.
Mm.
Så då blir det ännu viktigare att innovera och behålla försprånget.
Exakt.
Och sen är det ju svårt att lägga ett värde vid en sån här nyhet också. För att se ett tv-spelsbolag som annonserar spelsläpp. Där kan man få en känsla för hur mycket intäkter ett spel kanske inbringar. Det är en trippel A eller dubbel A-titel och det verkar vara så här mycket hype kring titeln. Här är det svårt att veta hur mycket liksom intäktsökning kan du få av såna här typer av spel och att det finns fler spel. Men ändå, jag tror inte man ska tänka så.
Jag tror inte man ska dra en linjär tangent nu. För att det kommer 15-12 nya spel och då borde man kunna ta per spel så många gånger det här. För det är ungefär vinstinbringande per spel man har. Liksom. Det kommer också vara lite kannibalisering fram och tillbaka.
Ja, det är det jag menar. Jag tror det kan nog vara mycket kannibalisering. Jag tror inte det ökar kanske mängden kunder. Utan den intäkt eller den tillväxten du har av live-casino-spelare kanske inte ökar på grund av Evo-spel nödvändigtvis. Såklart hjälper ju Evo lyfta den marknaden för de är den största spelaren. Men framförallt så gör det att de kanske inte tappar kunder till andra konkurrenter utan att det är bra med kannibalisering i det här fallet ändå. För att det blir ändå att du väljer ett annat Evo-bord i slutändan.
Jo, och det menar jag också, men jag tycker också att det visar lite typ här att de lägger fokus på populära spel i Asien, att det kan komma ett krav från liksom speloperatörer i Asien att de vill ha mer spel till sin marknad, vilket gör att det blir mer potential för den marknaden då framåt, om man tittar på det. Och sen,
de gillar ju att spela, och de är många, och de medelklassen ökar.
Ja. Det roligaste är, tycker jag, att du har USA och Kina som är två länder som älskar att spela på saker.
Mm.
Men det är andra länderna där det också är helt olagligt att spela på saker.
Ja, ja.
Och du får typ bara spela i Las Vegas, Macau och Atlanta liksom, i sina städer. Man bara, okej. Okay.
Mm.
Okay. Vi vet hur sjuka våra landsmän är. Vi måste skydda dem mot det. Mm.
Ja, nu ändras ju det i USA.
Det gör det.
Mm.
Så att,
spännande tider.
Spännande tider, och så ska det bli kul att se hur de gör i Asien och se hur det växer här. Se om det blir om ett år, om man ser någon ändring eller ser tillväxtökning.
Ja, men på tal om det, det är ingen rapport heller här, men på tal om när vi ändå pratar casino. Inte riktigt casino, men sportbetting. Kambi.
Inte riktigt casino, men sportbetting. Det är inte alls casino.
Nej, men det är inte ett jätte
långt steg. Det är gambling. Det är gambling.
Ja, det är fortfarande gambling. Men Kambi, som jag tycker är ett jätteintressant läge nu, för det har ju kommit ut nyheter. Det här med DraftKings, att de går till SBTech, absolut, det var inte så kul. Men sen såg man ju att det kommer ju ta tag innan de kan fasa ut Kambi helt 2021 kanske, eller slutet av 2020 i alla fall. Och sen har de till och med sagt att vi kanske lanserar sportbok med Kambi i andra delstater ändå. Men så har ju den här storkunden Penn International Gaming har ju då köpt upp Barstool, som är jättestor gambling-site.
Liksom.
Ja, och de har valt Kambi. Och de pratar mycket om det i deras conference call och sa att vi vill liksom ha den mest kvalitativa sportboksleverantören och vi känner liksom att det är jättebra med Kambi. Så för mig validerade caset, och det är en alltså Barstools har jättestor potential. De ska rulla ut det i alla deras stater. Så att Barstools kan nog generera mycket intäkter och en riktigt stor kund. Så att tappet av DraftKings blir ju då inte lika farligt helt enkelt.
Jo, men sen är DraftKings också, säger själva att de kan fortfarande rulla ut på marknader med Kambi.
Ja.
Det är ju jävligt kul, man pissar på SBTech.
Ja, det är många som spekulerar, för de ville ju typ kanske, det är spekulation att de fick ju den frågan att varför köpte ni inte Kambi, men de har ju ett poison pill. Så de kunde ju inte det. Och SBTech har ju visat att det finns spekulation om att de inte är så bra. Delvis har de ju någon dispyt med Oregon Lottery och det var lite stökigt med dem och tecken verkar inte vara helt lätt att integrera. De säger att det kanske blir svårt för DraftKings att köra på SBTech och att det inte är så bra plattform helt enkelt. Så vi får se.
Ja.
Men jag tycker Kambi är extremt intressant nivå nu. De ligger väldigt lågt aktien.
Fan, har det blivit trader nu och grejer?
Nej,
intressanta nivåer och grejer.
Nej, men intressant, alltså det är värdemässigt. Det tycker jag är prisvärt.
Ja, men alltså, jag har ju sett i flödet en konkurrent som heter GAN.
Mm.
Som är egentligen...
Ja, GAN, ja.
Ja, som är egentligen Kambis brittiska kusin kanske.
Ja, för som inte riktigt en konkurrent. För de är mer en plattformsleverantör. Mm. Och de GAN har ju till exempel kunder i USA som har tagit GAN som äger plattformen, men Kambi leverera sportboken, för GAN, GAN är liksom där du liksom kan skapa så användare som hela plattformen. Liksom.
De är lite som Aspire Global försöker va?
Ja, det är en turnkey leverantör, exakt. Ah, och som GIG också.
Ah.
Så att de tror de har en egen sportbok, men du kan liksom välja att nej, men vi vill ha...
Så det är modulär liksom, och kunna så här, stoppa in liksom, här lägger vi Kambi sportbok eller vi levererar hela paketet.
Men... Precis, men du får välja, för till exempel NetEnt levererar till GAN.
Mm.
Så GAN är ju liksom plattformen som typ är en white label i princip. Så exakt. Jag förstår det i alla fall.
Mm.
Så att, det är ingen riktig konkurrent skulle jag inte säga.
Nej. Men jag såg att de hade en tillväxt på runt 149% förra året.
Ja, och ja, det är ett jätteintressant bolag. Och de har ju gått jättebra i USA. Mm. Och de ska särnoteras i USA också.
Exakt.
Så att jag tror GAN är intressant också.
Mm.
Jag nämnde det i, jag var med i intervjun Sofocles.
Mm.
Så nämnde jag faktiskt lite om GAN.
Och så vill jag credda Market Maker som också faktiskt gjorde podd på det här i veckan.
Ja, de gjorde det.
Ja.
Mm.
Så du menar att du lyssnar inte på Market Maker, du som har varit med där.
Jaha, nej, jag lyssnar bara på mitt eget avsnitt.
Ja, exakt. Nej, vad sa jag egentligen?
Jag brukar lyssna på dem, men jag har halkat efter. Ja.
Skickar inte ut tweets när du ska och halkar efter på poddar.
Mm. Ja, det är en jobbig period nu.
Jobbig period, det är bra. Ja, vad har du för nästa nyhet?
Ja, ett ganska nytt innehav för mig.
Mm.
Om du kommer ihåg, vi spelade nyårsavsnittet och tog in Amazon.
Just det.
Jag tyckte att, delvis är jag... tänkte att julhandeln blir extremt bra för dem. Och sen tyckte jag bara att den hade lagat efter S&P väldigt mycket. Alltså alla fangbolagen också.
Skulle du ha lite mean reversion här alltså?
Ja, men det var lite sån tanke att det här är ett extremt kvalitativt bolag. Varför lagar efter? Men det har ju varit jättebra. Den har gått upp 20% sen jag köpte dem. Och rapporten var ju en riktigt dunderrapport. Den gick ju upp över 10%.
Alltså deras vinst de fick, den var ju horribel mot estimaten.
Ja, och, men säg, lycka till att estimera vinsten på ett bolag som Amazon. De kan ju välja att göra vinst när som helst genom att bara satsa mindre. Det är liksom...
Jo, men det är det jag menar. Det är därför det blir typ så här, det blir så linjärt när alla analytiker sätter den. Alltså bara...
Mm.
I princip skulle en försening av en investering för Amazon göra så bara, ah, vi missade, vad heter det, resultatet. Hur missade ni? Ja, vi gjorde 200% mer än estimerat. Man bara, ja.
Exakt, och jag tycker egentligen vinsten är ganska, jag har ju inte ens skrivit vad ökningen i vinsten var här, för att jag tycker det är ganska intressant mått för Amazon, för att det pendlar ju så volatilt beroende på hur mycket de väljer att återinvestera.
Mm.
Så jag tycker typ att det finns ingen poäng att titta på det. Och därför tycker jag också PE kan vara rätt ointressant i Amazon. Men om vi kollar intäkterna, växer 21% year on year. Amazon Web Services växte 34% year on year. Och sen extremt intressant med Prime Subs, eller Prime-abonnenter.
Mm.
Det växte 32% year on year. Så de hade 150 miljoner prenumeranter, upp från 100 miljoner i april 2018. Och du får väldigt mycket för pengarna i Amazon Prime. Du får en dags gratis leverans från Amazon. Du får Amazon Video med Amazon Fresh. Gratis 2 timmars leverans från Whole Foods som Amazon köpte. Och de höjde priset på Prime från $99 till $119. Så en ökning med 20%. Utan liksom churn, utan de bara fortsätter addera. Fast de, så att de har en bra stickiness och pricing power på produkten. Så det är jätteintressant. För att det låser in folk i Amazon-nätverket.
Mm.
När du blir van med att få de här fördelarna. Så att, och det gör också att folk inte jämför. Jag bodde ju så också och gjorde samma sak. Jag jämförde inte priser på andra sajter för att jag hade Amazon Prime. Så jag ville ha den snabba leveransen. de får ju på något sätt någon stickiness.
Jo, men det är en sån där sak jag vill knyta an med typ av vad IT, vad de drivs också på. Har man någon som är inne i ett, ja, vad ska man säga, incitamentsystem eller kundklubb eller så vidare, ja, och så vidare, vilket, det är det vilket är. Amazon Prime är, bara att man betalar för det.
Ja, det är ännu mer genius.
Ja, exakt, ännu mer genius. Alla andra kundklubbar är gratis.
Du tjänar på det.
Exakt.
Jag får betala för att vara med.
Ja, och, men de får ju extremt mycket produkter med i Amazon.
Ja, du får, såg... får ju ett Netflix nästan.
Exakt, men jag såg någon uträkning att det var någon som har räknat ut att det var typ allt värdet man får för Amazon Prime är runt $1,000.
Precis, jag har sett sådana beräkningar också. Mm. Och det kostar $119 per år.
Jo, exakt, men det vi kommer tillbaka till är just den här känslan med att okej, jag är kund någonstans och sen, ja, men jag går in där för jag är kund. Mm. Vilket gör att jag kommer använda det och därför kundklubbar växer rätt rejält och det blir en sån här strategisk grej. Därför jag tycker att Abordi också har väldigt intressant på samma grej som Amazon har här då med sin kundklubb, sina primes.
Så är det ju. Och sen växte ju Other, som de kallar det, med 41% year on year.
Och det är AVS eller?
Nej, AVS växer med 34%. Okay. Men Other är deras annonsben. Mm. Och de har mycket data gällande konsumentbeteende. De vet ju hur konsumenter shoppar. Så att
oh ja.
Ganska pricksäkra ads. Så det är också jätteintressant.
Mm.
För det är ett nytt ben för dem som är ganska lönsamt också. Sen börjar ju Amazon bli väldigt lönsamma jämfört med tidigare. Men det är bara att kolla ads och Amazon Web Services är långt lönsammare än e-commerce.
Ja, de lägger ju till extremt lönsamma ben.
Ja, och när vi pratar om vinstestimaten. Att de slog dem så hårt så att när de slår dem så med sån råge så alltså P80 ser dyrare ut än vad businessen är egentligen.
Ja.
Och jag menar marginalexpansionen kommer komma i Amazon någon gång.
När de bestämmer sig och mätta sig liksom själva.
Jag menar det och det, tror mig, man kan inte mätta på långa vägar. De skulle kunna köra Amazon Prime och Amazon i hela Europa för att det är ett grymt koncept. Så att jag menar free cash flow var upp också 33%. Och vilket är det viktigaste måttet tycker jag i att kolla Amazon. Så att de växer på extremt bra. P80 låter dyrt men det är ingen, liksom man kan inte investera på det sättet och kolla på en multipel och bara tycka att det är dyrt.
Man måste rätta det efter vad det är för bolag, liksom, vad man har för drivkrafter och allting sånt där.
Ja, men vad fan, de är inne i Twitch till exempel som är extremt stickig sida. Mm. De har, jag menar, de lägger dubbelt så mycket i content spend än vad HBO gör.
Mm.
Så jag menar, bara Amazon Video kommer bli jättestort också. Så att Amazon Music, jag menar, vi snackade om det tidigare, de har flera, nästan lika många som Apple Music och hälften är ungefär Spotify. Mm. Så att, nej, de är ju inne i så många ben som växer så snabbt så att det här, ja, jag kan se tillväxt i 20 år framåt. Och då så är P80 inte så dyrt. Nej, speciellt inte med marginalexpansion.
Så är det.
Vad du kikar på för bolag då?
Vi är ju inne på de här fangsen så att vi tar väl en till fang, eller den har inte ens med fang vilket jag tycker är jättekonstigt. Det är Microsoft.
Ja, jag har sett någon famg.
Fam. Nej, men alltså finns det några bolag som är tråkigare men man blir gladare när man ser resultatet. Alltså det är den sticken som den, om vi pratar om alla andra, Microsoft slår dem. Alltså gå bort ifrån MS Office, Microsoft Office, det finns ju inte. Det finns inte en chans.
Jag tycker på något sätt att Alphabet är svårare att emulera på något sätt.
Men jag tänker, business to business.
Business to business, absolut. Men jag tycker fortfarande att som slutkund efter Teams, liksom mycket av grejerna är, jag tycker inte det är så bra program egentligen. Det är bara att alla kör Office.
Ja, men det är det jag menar. Alltså för mig är typ de största programmen är ju Excel, PowerPoint och Word. Vilket är standardiserade produkter. Det är typ alla ska lära sig när man går på universitetet för att man ska kunna jobba någonstans överhuvudtaget. Och någon som jobbar med ekonomi så ser man hur mycket liksom datadumpningar och interaktioner, liksom integreringar med system som bara baseras på Excel oavsett vad det är.
Ja, ja. Nej, men jag håller med. Det är ju, så att, jag ser inte enterprises bara gå och byta från Office-programmet. Det är, nej, absolut. Det är, nej, extremt sticky. Även där hög tillväxt och inte så dyrt.
Nej, exakt. För att omsättningen steg med 13,7%.
Mm.
Det här året, analytisk konsensus låg på 35%.
Mm.
Så slår analytiken också. Sen resultat per aktie blev 1,51, vilket är 15,3% bättre än analytikens konsensus som låg på 1,31. Ja, alltså och vinsten förra året var på 1,08.
Mm.
Så det är nästan till 50% ökning i vinst.
Ja, Och det är ju typ P25-28 på det där eller något sånt där.
Ja, alltså det är typ så här, jag var, samma sak var också med Sofokles intervju när han frågade mig om det, men varför har du Microsoft och Nike? Mm. Och så här, ja, vissa värden syns inte på e-tal. Vissa värden liksom måste man betala rätt mycket för att få emot på det.
Fast det där är ju inte ens... Då, även om du tar det P-tal som du har och kollar tillväxten, så är det ju typ PEG.
Exakt.
Men det är PEG under ätten. Alltså det är ju inte ens dyrt.
Jo, men det var det jag kom fram till. Jag sa så här, men kolla på Microsoft, deras liksom tillväxt jämfört med P-talet, med tanke på att tillväxten faktiskt bara ökar i vinsten, gör att det blir så här, ja, låt det sticka iväg. Mm. Och sen Nike har kanske ett av världens bästa brand, vilket inte heller syns i P-talet.
Jag skulle ju dock alla dagar i veckan välja Microsoft över Nike på dagens nivåer, men ändå. Det är inte dyrt.
Om man pratar om problematiken med att värdera någonting bara på ett högt P-tal, och så säger man att det är bara högt. Ja, jo.
Mm. Jag vet, alltså kvalitet, det är konstigt. Kostar. Jag tycker alla fangbolagen är lågt värderade nästan, förutom Netflix egentligen.
Ja, vad ligger de på?
Ja, men P100, men det är också som sagt, det är svårt att tänka vad en normal marginal skulle vara, för de är en sån expansiv fas. Men det jag försöker komma till är att jag tror att på något sätt tror jag att den här marginalexpansionen alla de här bolagen har gjort, jag får nästan känslan av att börsen tror att den på något sätt är tillfällig eller cyklisk, eller vad man ska säga. Det känns som att de inte tror att det är den marginalen de ska ha framåt.
Ja, fast man ser alla cloud växer, egentligen alla de, ska man säga, de lönsamma benen i verksamheterna, det är de som växer mest ju.
Men vad är din take på varför börsen inte betalar mer än mellan 20-25 för snabbväxande bolag med starka moats och strukturell tillväxt långt in i tiden? Och handlar Clorox, som gör klorin, till högre multiplar? Som växer typ...
På tre av de här kommer det låta jättetöntigt, och det är för att det inte är utdelning, tror jag. För att det är så många som letar yield nu och letar efter typ kudde landa i. Microsoft ger en liten utdelning, men det är fortfarande så...
Du tror verkligen att det är...
Jag tror
för det... att tillväxt har ju varit hett också.
Jo, tillväxt har varit hett.
Och det levererar.
Men typ det är väldigt många som söker sig in. Men du bara kolla på typ så här, okej, varför Axfood och Ica så högt värderat?
Men Sverigebörsen annorlunda, tycker jag.
Sverigebörsen är absolut annorlunda. Men du har, som du säger själv, Clorox, du har Coca-Cola, alla de där, Pepsi, alla de värderas. Och det är lite samma grej.
Ja, men, så du tror att det är utdelningen då?
Ja, jag tror det är för mycket räntekapital har blivit uttryckt i aktiemarknaden, som har gjort att de tittar på dem som obligationer för att få någon sorts avkastning i räntepapper överhuvudtaget.
Ja, inget är svart och det. Det kan mycket väl vara en kombination av det du säger och att... Som sagt, jag tror också att det ligger en skepsism i att så här, är det uthålliga marginalnivåer? Jag vet inte. Det är, för mig är det uppenbart att det är det. Men det är någonting som gör att inte aktiemarknaden värderar upp det.
Ja, och sen en vad ska man säga, inte en svart svan i det hela. Alla är liksom rädda att man måste dela upp dem.
Jo, det är, jag tror mycket det har hållit den regulation och hela den biten. I alla fall, jag har svårt att se det i Microsoft. Det liksom var på 90-talet de pratade om det för dem. Men just nu är det ju mer Facebook och Google som man pratar.
Ja, att de ska bli helt uppdelade.
Och även Amazon också.
Jo, men det är på e-commerce lite. För att de är för stora typ.
Ja, lite mer att också att de inte skattar tillräckligt och sådana saker. Mm. Men på tal om Facebook då och lågt värderade fangbolag. För mig är det det billigaste fangbolaget. Och deras Q4 kom in. Och folk hatar produkten och gillar därmed inte bolaget. För att det är nog det fangbolaget som folk gillar minst. Jag kan hålla med kvalitativt att det är mycket jag stör mig på med Facebook. Men det går inte att komma ifrån att trots att alla man pratar med nästan inte gillar deras produkter, så just Facebook då, appen. Mm. Så det, alltså, de lägger till användare ändå. Och jag förstår inte. Det är så, alltså, u-världen växer ju. Mm. Och har tillgång till internet. Och de växer ändå. Och intäkten ökar 25% year on year. Vinsten ökade 7,5% year on year, vilket är mindre än vad det brukar vara. Men det är, på grund av senaste tiden har kostnadskostymen ökat på grund av legal och compliance. Så det driver tryck på att anställa personal som kontrollerar content och hela den biten. Men om du kollar monthly active users för alla så här, familjen av appar, så är WhatsApp, Instagram, Facebook, så ökade det med 9% year on year till 2,89 miljarder människor. Och att fortfarande växa användarbasen med 9% när den känns så mättad, så är det otroligt, tycker jag. Och daily active users ökar med 11% till 2,03 miljarder. Så att daily active ökar snabbare än... Så de lyckas få folk att logga in oftare ändå.
De blir mer aktiverade ändå liksom.
Mm. Så det är spännande att se. Och sen, det, liksom, det ökar ju mot dagliga användandet, ökar det mot det månatliga användandet. Ja, jag tycker det är bara konstigt. Det känns som att det ska vara mättat. Och visst, 10% tillväxt är ju inte enorm. Men jag menar, man pratar ju om att Facebook är... Ingen hänger där längre. Men nej, då... Bara
uppenbarligen säger någonting, säger våra, vet du, handlingar något annat mot vad vi tycker.
Och exakt. Och, men då kan man ju tycka att i alla fall att tillväxten inte är tillräckligt bra. Men kollar vi på average revenue per user så ökar det globalt med 16% year on year. Så att de kan ju ta mycket mer betalt per användare och användarna ökar. Och det här ökar ju med 20% i Asien till exempel jämfört med det globala. Och bara för att visa en skillnad på hur stor skillnad det är i average revenue per user så är det $41 i USA. Men i Asien är det $3.57. Så det är liksom mer än en faktor 10.
Mm.
Så i takt med att ja, den medelklassen kan monetisera Asien bättre, ja, då kan verkligen jag kan se tillväxten i ARPU globalt öka. Och i Europa är den bara $13. Per person.
Ja, jag vet att jag sa någon gång på den tidigare att jag har ju typ inte köpt någonting via sociala medier för att jag säger typ att ads inte funkar. Och sen går jag på att jag har ju faktiskt gjort det.
Ja.
Så
det var den där flashlighten.
Ja, nej, det var en bonsai setup.
Okej.
Hej, tyst om sånt. Nej, men, och, ja, men vi reflekterade lite också över Twitter-rapporten och lite sånt där.
Mm.
Och just med Facebook och Twitter, det var ju så här, men om man tänker på relevanta nyheter man får så är ju Facebook och Instagram mycket mer relevant än vad man får på Twitter.
Inte, ja, nu, du, ja, reklamerna är relevantare. Ja, exakt. Precis. Ja.
Inte,
du sa nyheterna.
Nej. Jag kanske har fel. Jag menar reklamen och allting som är där.
Men ja, det håller jag med om. Det är relevantare reklam.
Ja, exakt.
Inte, vad gjorde han härnäst? Reklamen.
Ja, och sen med Fredrik Hammar. Ja,
Filip Hammar
som har gjort någonting med OneCoin eller vad fan. Ja. Min pappa såg den där och så skickade en bild till mig. Ska jag göra det? Om du köper det så likviderar all din portfölj och flyttar. han reagerade lite snabbt då faktiskt.
Det är ju bra.
Ja, så att...
Jag blir på honom.
Ja, det är så när man handlar om hans portfölj.
Ja.
Lite by the ball så att säga.
Ja, faktiskt. Jag måste lyssna på det.
Mm. Ja, men jag tycker liksom, Facebook gör ju det skitbra. Så att i princip, det finns ändå liksom ads där som är värdeskapande.
Det tycker jag. Speciellt Instagram skulle jag säga.
Ja, Instagram. Absolut.
Ännu bättre.
Och just det med hur man kan göra en rörlig annons. Tror jag är det bästa där. Inte när man går in på Facebook så har man det till höger i på Facebook-sidan, vilket man tittar ju aldrig där.
Nej, och det är liksom lite det som är jobbigt med Google också, det här bannern bara. Nu är ju de här sponsrade sökresultaten ju mest kraftfulla såklart. Men de har ju också sina banners som visar i det du redan har sökt på i princip.
Så att, och så har man redan köpt det också. Så bara,
menar det är ju ofta så. Så att jag tycker Instagram är enormt bra.
Mm.
Sen WhatsApp har ju inte någon reklam på, men ja, Facebook är väl mindre bra tycker jag. Jag tycker Instagram är kraftfullare. Men jag tycker att både användarna och ARPU ökar, och jag kan se att ARPU tillväxttakten kommer gå snabbare i framtiden. Tycker jag gör Facebook till det mest attraktiva bolaget. Inte för att jag tycker det är det finaste bolaget och mest kvalitativa här, men det är bara värderat till P20 på 2020 earnings, estimaten. Och sen då är inte ens det till inräkna någonting med payments. Och jag menar WhatsApp-plattformen och hur många globala användare de har.
Mm.
Så att payments kommer nog också, det är ju det en liksom bonus som kan komma. Och
det ska bli kul att se hur det faller ut.
Facebook, jag tycker bara hatten av ändå, de lyckas fast många bäsade bolaget, och
så är det verkligen
mycket, mycket jobbigt från senaten och kongressen i USA.
Ja, det är jobbigt, man måste sätta sig ner med alla senatorer och vittna om vad man gör på sin plattform. Och så frågar de, what is a social media?
Ja, precis.
Okej.
Okay. Ja, de frågade, det var kul under utfrågningen, de frågade Googles vd.
Ja.
Och sa, men när min barnbarn sitter på sin iPhone, varför händer det här?
Och de bara, när man gör en sökning liksom.
Ja, bara, förlåt, vi gör inte iPhones.
Mm.
De bara, aha, okej.
Okay. Ja.
Det är så bra att kolla.
Mm.
Det är stabilt, mycket stabilt.
Över till min nästa rapport då, det är egentligen SUT. Inte lika flashigt bolag som alla våra techbolag som vi pratade om nyss. Men ja, ska man säga. Konsumentproduktbolaget SUT då, kommer in och det är bättre än väntat i Q4. Jag fokuserar inte så mycket på det här, utan den där jag kunde se som jag faktiskt var intressant tyckte jag, det var ju att organiska tillväxten landade på 3,6%, man förväntar sig 3,5% för ett kvartal. 3,5 eller 3,6 i tillväxt är inte så mycket hurra över när vi har pratat om mycket högre tillväxttal nyss. Utdelningen höjdes också med 9%. Då. Det är väl det egentligen SCT till för att en stabil avkastning med utdelning liksom, på toppen. Så jag kollade lite på helåret istället och såg hur det resulterade i. Och omsättningen då ser ut att landa på 8,3% och EPSen för helåret 12,9%. Och då ska man komma ihåg om man jämför, sitter inne på börsdata och kollar då. Jämför resultaten så hade de i 2018 en positiv påverkan på resultatet på grund av skatt på 1,1 miljard. Så
det gör ju att jämförelsetalen blev svårare då.
Ja, exakt. Om du kollar på kvartalet, för den kom in i december, just den påverkan då. Så om du kollar på kvartalet med vinsten så ser det ju ut som att det här kvartalet att de backade.
Ja,
men det är för att det är sådana rörelse grejer
som var engångsposter.
Ja, exakt. Men det de flaggar för i rapporten, det är egentligen högre massapriser. Och det har vi ju sett många prata om, för att man pratar sig väldigt heligt om alla våra skogsbolag. UPM, Kymne, SCA, Holmen, Billerud och så vidare. Stora Enso, måste säga Stora Enso är från Borlänge. Pappersbruket. Så att jag är skeptisk till SCT just nu. De ligger på en hög värdering på 23% eller 23p ungefär. EPS liksom en 13%. Och det ser ut framåt som att de ska få lägre liksom marginaler.
Jag håller väl lite med. Jag äger SCA. På grund av ökad massapris och efterfrågan på mer förnybara.
Och minst uppvärdering av deras skog också kanske.
Ja. Alltså nu är ju skogen värd lika mycket som hela, alltså det är ju hela börsvärdet, motsvarar ju hela börsvärdet på SCA, så du får allt annat på köpet. Så att, ja, nej, jag alltså det är ju stabilt där, och det är defensivt, kommer stå sig bra säkert när det stormar på börsen så.
Fast det är ju fortfarande väldigt hög, väldigt mycket fallhöjd på 23.
Ja, med den tillväxten absolut.
P på 23 och så har man tillväxt på 13% och sen kan man se en försämrad marginal liksom. Då kan det gå fort upp till P 30 på kursen liksom.
Ja, nej men jag håller med.
Så att, och om det blir, alltså just nu ner till 15, P på 15 eller 18 kanske man borde säga i den här räntenivån liksom, räntemiljön, så är det ändå fallhöjd.
Ja, och den stora frågan är, kan de överföra massa prishöjningarna till slutkunden?
De var ju med i en podd där och de sa att de kunde det. Sen nu har de ju faktiskt backat på det. Runt den här rapporten så sa de att vi är ju vid idén att våra produkter borde hamna på en högre nivå prismässigt. Men våra kunder är inte med på den idén.
Men då blir det lite jobbigt.
Ja, exakt. Då var det så här då att man försöker etablera priser på sina produkter högre och så bara slåss med kunderna. Fast nej. Vi är okej när massa priser ökar och då fattar vi att ni måste höja. Men när de sjunker, då förväntar vi oss att det går ner också.
Ja, men då blir det ju jobbigt. Och då tycker jag nästan att det talar ju också emot för caset. Ja, egentligen.
Exakt.
Så
jag är lite försiktigt inställd. Om jag ska plocka in någonting annat som har lägre värdering och så vidare i Investicus-portföljen då, så är det antagligen de som åker ut först.
De hänger löst lite.
De hänger löst.
De får skärpa sig.
Ja, de är närmast utgången och blir utsparkade från festen. Det är en ut, en in.
Ja, men det är bra.
Ska vi gå över till den här skiten?
Skiten? Det är skönt att se att man har rätt.
För en gångs skull att du får vinster i bankerna.
Ja, för en gångs skull. Tesla. 200-900
dollar. Jag menar att du får vinst i banken överhuvudtaget.
Nu har den här uppvärderingen kommit i bankerna då, äntligen.
Ska du sälja den eller? Har du sålt?
Jag tycker fan det är... Nu, när jag snackade om att bankerna skulle uppvärderas, då ville ingen ta i dem. Och nu har vi kommit till den nivån när folk faktiskt börjar hoppa in i dem.
Mm-hmm.
Såg att Kvasten tycker det var bra läge i bankerna nu.
Och HSI är in och gräver.
Ja, HSI har flaggat för att bankerna ska upp härifrån.
Så är det nu du säger att du har tagit position inom HSI? Så du har pre-HSI?
Ja, jag är liksom en indikator. Jag kan indikera när HSI ska indikera.
Okay,
så följ mig istället. Nej, men så att jag tror att det här bara egentligen är början på uppgången för bankerna.
Mm.
För att alltså visst, de har gått upp bra. Jag tror att sen jag köpte Handelsbanken är de upp 25%. Nordea var jag lite för tidig inne, så där är jag bara upp 5% eller något sånt där. Men jag har fått utdelning under 2 år också. Vilket var en del av mitt case. Att när man väntar på uppvärdering under tiden får du en kupong som nästan går likställa med en årsavkastning på börsen. Nu har ju för sig alla banker sänkt utdelningen nästan.
Vilket också har min grej att prata om. Att alla har banker för att få utdelningen. Så bara, ja men den kanske sänks nu.
Ja, jo, men ändå. Det har varit en bra investering. Mm. Som sagt, 27% uppgång i Handelsbanken är inte lite plus utdelning. Så att, men Handelsbankens rapport, den var bra. Det är oförändrad utdelning, så de sänker faktiskt inte utdelningen. För de är ju mer konservativa. De istället för kanske ha...
Det är ju konservatismens bank.
Ja, bara som en sån sak. De, under finanskrisen 2008, när alla banker behövde antingen få lån av staten eller bli liksom lite uppköpt av staten, så lånade Svenska Handelsbanken ut 100 miljarder till Riksbanken. Det säger väl någonting. Så att...
ja, men Handelsbanken är den enda bank jag har ägt.
Ja, det är ingen...
och det är bara för att jag vet hur konservativa de är, och om det ska komma en kris så är det de man vill sitta i med båten.
Ja.
Man vill inte sitta med Swedbank.
Nej, det är de sista jag skulle vilja sitta med. Ja. Nordea tycker jag är ganska stabila också.
Jo, men det är för att de sprider ut sig väldigt mycket.
Ja.
Och sen SCB får ju mycket problem för att det blir mycket mer företagspåverkande.
Så är det ju.
Och när hela, vad ska man säga, alla transaktioner fryses, då är det ju inte kul att vara SCB.
Nej. Men så Svenska Handelsbanken då, mycket lägre kreditförluster, vilket är något som utmärker den banken på något sätt, att de är konservativa till vilka de lånar ut pengar till. Oförändrad utdelning som du nämnde, så att bara en allmänt stabil rapport. Liksom. De sa också att de kommer inte gå in och kriga om bolånemarginaler och sänka priset. De vill ha sina stabila kunder och de konkurrerar inte på pris på det sättet. Så stabilt tror jag tuffa på.
Mm.
Nordea hade en väldigt stark rapport och bra liksom signal mot marknaden, för att de hade mycket mindre kostnader. Nettoresultatet var över förväntan. Det var inga one-off som dopade resultatet, och return on equity steg från 6-10% i princip. Räntenettot förbättrades stadigt under kvartalet, sa vdn, och var 3% högre year on year. Och höjning av styrräntan var positiv, det har jag också flaggat för. Att det, jag har haft bankerna som en räntehedge nästan. För att när räntan går upp så går de flesta tillväxtbolagen lite ner på det, och då är det bra banker. Utlåningsmarginalerna flaggade nog det för att de var pressade, för de har gått in och konkurrerat på pris för ja, bolånemarknaden då. Men upplåningskostnaden förbättrades då, för att du har ingen negativ styrränta och så vidare.
Ja, du behöver inte förlora pengar på att låna in längre.
Det är ganska skönt.
Och pengar, sitta med pengar över natten.
Nej, precis, betala för att ha det. Men lite högre kreditförluster hade de då. Mm. Så det är ju liksom, som sagt, om man kollar skillnaden på Handelsbanken och Nordea, så är det väl lite, Handelsbanken är mer konservativ, Nordea kör lite med tillväxt, så lite mer risk kanske. Går in och liksom utmanar de andra på bolånemarknaden. Men sen var det intressant att se Gardell ökar innehavet på de här nivåerna, får in en styrelsemedlem, och dessutom så säger han att han ser en 40% i uppsida härifrån. Sen, ja, han är ju duktig, men...
Fast han har ju fortfarande kanske den värsta motståndaren någonsin. Nalle Wahlroos.
Ja.
I Sampo.
Ja.
Alltså, att flytta på Nalle Wahlroos där, i vem som styr skutan, han kommer ju vara en liten matros som typ så här försöker säga att det är ett isberg eller någonting, men Nalle kör ju på sitt race, tror
jag. Ja, jag vet, jag kan för lite liksom, kan inte spekulera om det, men absolut. Det
är... Ja, men alltså, jag har ju sett, eller hört lite liksom snack om Nalle Wahlroos, hur han är som person, och om man ska säga väldigt finsk och rak och kör sin egen väg, skulle jag nog beskriva han som.
Ja, okej.
Okay. Och jag vet inte, han har
svår att påverka kanske.
Ja, han har något citat där med liksom, börsen är till för dem som liksom klarar av det, resten ska gå hem eller ge pengarna till någon som faktiskt klarar av det.
Mm. Vilket kanske inte funkar så bra i vårt socialistiska land där alla ska klara och kunna bli statsminister oavsett utbildning.
Mm, exakt.
Så att jag vet inte hur Absolut Gardell ökar och håller på att få in en plats där de ska ha det, men när Sampo sitter där och har sin corner.
Ja, det har ju varit teorier om att Sampo kanske skiftar ut mer av Nordea också, innehavet.
Jo, för de har ju bara skiftat ut för att
Hamna under gränsen. Ja. Men det har ju varit teorier om att de att det skulle bli en uppvärdering av Nordea också, om de skulle göra det.
Det tror jag säkert.
Ja. Men det skulle vara en tillfällig press, såklart, likviditetsmässigt. Mm.
Nej, vi får se.
Det är verkligen en dumpa aktier.
Ja, ja.
Men intressant att se vad som händer.
På tal om bolag där Sampo dumpa aktier. Mm. Ska vi gå över till nästa bolag?
Ja, faktiskt.
Där Sampo, ja, det kanske var egentligen största nyheten med Intrum.
Mm, faktiskt.
Intrum kom in med rapport. Alltså det har ju varit väldigt stormigt med Intrum just den här veckan. Först blir de handelsstoppade dagen innan de ska leverera rapporten. För att det har kommit ut något mail. Antagligen någon som har slagit reply all och skickat rapporten till externa personer.
Ja, reply all killen.
Ja, exakt.
Opopulär kille.
Jäkligt känsligt, tänker jag. Och sen kommer egentligen dagen efter så kommer det ut att Sampo har sålt av hela sitt innehav. Bara pumpar ut det.
Och de sålde det över öppen marknad, eller hur var det?
Jag vet inte. Jag fattar att de säljer rapport för det enda tillfället de har tillräckligt mycket likviditet för att sälja.
Mm.
Men i och med att man såg inga block, ingenting sånt, så har jag ju svårt att säga att det var något annat än över marknaden. Liksom.
Mm.
Men dagen när rapporten kom så gick de ändå upp. Och rapporten i sig var extremt trevlig, tycker jag. Jag har som sagt gjort en analys på den här för cirkus nu nästan 2 år sedan. Och de ligger i omsättning ligger de i linje med mina estimat. De ligger lite över dem. Och som de säger själva, eller vdn säger själva, att 2020 har startat väl och det stödjer då de ambitiösa målen de har här framåt. Och att de ska komma in på en EPS på 35. Men även så säger han väl egentligen att det måste vara ett fläckfritt år för att göra det. Sen vet jag att det var några som såg att de hade gjort en stor avskrivning. Jag tror många tänker att det är portföljen de har gjort en avskrivning i. Men det var inte det. Det var en avskrivning av immateriella goodwill på förvärven nere i Spanien.
Men det är ju det man vill se och inte på portföljen.
Exakt. Så det är liksom inget kassaflöde. Det handlar bara om att goodwill har skrivits ner, vilket är typ skönt, för det tar ju ner risken i balansräkning, tycker jag i alla fall.
Ja, men den ska ju skrivas ner.
Ja, någon gång ska den ju skrivas ner. Så att när jag tittar på rapporten och så såg det ut. Jag är jättenöjd, helt nöjd med det. Det är lite saker som är i vägen som gör att de har ett negativt resultat. Men jag har inte hunnit grotta ner mig. Men som det ser ut och vad vdn indikerar.
Vad menar du med negativt resultat? Alltså tillväxten var negativ från föregående år eller?
Vinsten var negativ, de kom in på.
De hade negativ vinst. Okay.
Exakt, men det är på grund av liksom avskrivningar och sånt.
Ja, du nämnde ju den, goodwill och sådär. Men sen gick ju den gick ju upp, så rapporten var ju bra.
Exakt, den gick upp ju 5%. Ja. Och sen gick den 5% för Sampo och dumpa dem.
Ja. Så det är plus minus noll då.
Exakt, det var plus minus noll den veckan.
Hur ser du på Sampo-försäljningen? Hade de någon kommentarer? Varför de säljer?
Nej.
För det är lite oroväckande kanske, varför väljer de att sälja?
Ja, jag är nog mer att typ, för att nu har ju Sampo gjort jättemycket business med Nordic Capital.
Mm.
Både Nordic Capital och Sampo har ju ägt Intrum. Jag tror alla vill ur där för att det är dags att gå ur. Men sen, alltså de Nordic Capital och Sampo köpte ju också Nordax. Sampo köpte finska UC och så vidare och så vidare. Men de hade kanske säkert någon sån här strukturaffär tanke igång. Mm. Vilket Intrum kanske inte alls var sugen på att göra. Så att då antagligen känns det som att det är där de släpper det.
Mm.
Annars var det ju ingen information om det. Såklart det är tråkigt att mista den ägaren. För det är ju fortfarande en bra ägare.
Mm.
Men jag tycker det var skönt att det kom liksom så. Inte att det var ett PM som säger att vi kommer att sälja aktier. Så att det blir världens våta filt över Intrum nu då.
Nej, det är sant. Nu är det överstökat.
Exakt, så det var lite dra i plåster. Okej, tråkigt. Let's go. Låt oss gå vidare. Det kanske är bra liksom långsiktigt.
Mm.
De värderas ju extremt lågt. Det är runt P11 liksom.
Ja, alltså Intrum för mig är ju
kollar bara på siffrorna är det ju bra. Men det är lite, för mig är känslan kollektor. Jag jämför dem inte. Kollektor, jag tar ju hellre Intrum över kollektor. Men känslan är, det är bra tills det inte längre är bra för att det kommer en smäll någon gång. Det är därför jag är skeptisk.
Ja, jag vet det, att du är det. Men problemet är ju skillnaden i deras business.
Nej, men jag jämför dem inte så. Men jag menar den här smällen som kan komma. Jag jämför inte businessen alls. Jag ser bara balansräkningen och de här portföljerna de har köpt in.
Jo, exakt. Men då måste man ju komma ihåg att liksom, Collector är ju Intrums kund. Om du förstår vad jag menar. Och de köper ju liksom skulderna av dig som är distressed assets. Som Hoist också gör. Och då köper de ju till liksom 5%
det gick
som
bra högt nominell.
men det var andra grejer.
Nej, men du vet, du fattar ju ändå.
Jag fattar vad du menar.
Du har fortfarande en risk i kreditportföljen.
Och det är där deras uppgift är att ta risk. Men jag tycker den är extremt mycket lägre. För att om du köper en portfölj och köper det för 5% av nominella värdet. Alltså, du kan ju...
Men du kan ju tappa 95% och plus minus noll.
Exakt, så att liksom, så är risken är ju bra mycket nedtagen.
Det är ju, de är billiga de portföljerna de köper. Men jag ser, det är svårt för mig. Men jag absolut, jag ser ju jättebilligt ut och bra ut med tillväxten.
Så vill jag bara lägga in varför skillnad med Hoist och Intrum är egentligen. De är i princip samma sak. Bara att Hoist har bestämt sig att låna in från allmänheten. Vilket gör att de blir en bank. Och då måste få liksom, kärnkapitalkrav på sig. Så att de måste täcka ett riskkapital.
Det var det den smällen var. Att de var tvungna att de fick högre kärnkapitalkrav.
Ja, att de från det vanliga på 1,5 till 1. Så är det liksom... Och det var bara för att det är distressed assets.
Ja.
Alltså att det inte är liksom hög kvalitet på skulderna.
Exakt.
Som gör att FI tyckte att man måste ha högre kärnkapitalstäckning.
Så är det. Så att det går inte att jämföra dem så.
Nej, det går inte att jämföra.
Nej.
Intrum lånar in från på obligationer istället för att finansiera sina grejer. Så är det. Vad har du för nästa nyhet?
Ja.
Har vi en kavalkal av gaming?
Gaming. Och då snackar vi tv-spel.
Woop woop.
Om vi tar vårt gemensamma bolag i Activision.
Mm.
De slog estimaten både gällande intäkter och vinst. Minskade dock mot förra året. Men det här var ju som sagt ett mellanår. 2019. Lite intressanta spaningar från rapporten och conference callet. Vad heter det på svenska?
Konferenssamtalet.
Ja. Ganska logisk översättning faktiskt. Men jag fick någon sån här brain freeze här.
Ja. Brain fart.
Ja, brain fart, ja. COD Mobile nådde 150 miljoner nedladdningar och nådde toppen av nedladdningsplaceringarna i mer än 150 länder. Extremt bra. Och ja, de har ju legat högt i grossing också. Alltså folk som betalar för spelet också. Och toppat många av de listorna också. COD Modern Warfare sålde tvåsiffrigt liksom, i procent mer än Black Ops 4 som släpptes året innan. Varav 50% av försäljningen var digital. Och bäst säljande konsolspelet, alltså Upfront Sales 2019. Så fortfarande en franchise som går extremt bra. Det är liksom släpps ett COD-spel då konsolspelare köper det fortfarande. Så det lyfter också att COD League har fått en bra start. Call of Duty, ja, deras e-sportsliga då. Och trycker på YouTube-samarbetet som vi pratade om i ett föregående avsnitt. Så att jag tror e-sportsbiten där med Overwatch och COD League och det där kan vara, som sagt, de säljer lag och hela den biten och reklamintäkter. De kan få så mycket olika intäkter från e-sporten. Och de äger liksom det själv på ett annat sätt. Många andra spelutvecklare, de anlitar liksom någon annan får sköta deras e-sport på något sätt, som MTGs ben.
Ja, men det är lite så här, MTG är ju typ ett eventbolag inom e-sport.
Ja.
Liksom på det sättet. Och skapa hype runt det.
Men Blizzard äger ju sin egna liga, sin egna lag som de säljer. Alltså jag tycker det är ett bättre koncept för du äger.
Jo, men de kör ju det här NHL-konceptet att du äger ligan och så säljer du platserna. Och sen...
Du får ju ad-intäkterna och allting. Exakt. Det är ju smartare. Ja, jag tycker fler borde göra så. Men... extremt intressant att World of Warcraft hade dubbelt så många subscribers jämfört med slutet av Q2 2019. Så det är alltså en dubblering sen World of Warcraft Classic kom ut då. Och det var lite det vi sa, att du kommer ha en större spelarbas som hänger kvar. För att när expansionen kanske är dålig eller tråkig eller du är klar med det contentet, då kommer du dra tillbaka till Classic och uppleva den världen. Och det har ju varit en succé. Så jättebra att se att de håller sig kvar efter så här 6 månader efter i princip släppet. Jätteintressant. Diablo Immortal, som är mobilspelet, då ska köra alfatest i mitten av 2020. Så jag trodde det här skulle komma tidigare för att NetEase som har utvecklat det kinesiska bolaget, i deras egna rapporter sa de att vi är klara med utvecklingen. Mm. Vi väntar på Blizzard, så att jag vet inte vad de har väntat på. Men det kan vara små detaljer de har jobbat på efter det kanske. Ja, men i alla fall alfatest i mitten av 2020, så jag tror att det släpps andra halvan av 2020 då. Så då får vi ett år då när vi ändå får lite fler släpp. Och sen reklamintäkter då från Candy Crush växte med 80%. Så det är jättebra att se. Mm. Year on year. Och Candy Crush var toppgrossingspelet i USA. Som det har varit i många år. På App Store. Alltså det är sjukt hur det fortsätter. Och det är otroligt att se att det uthåller intäkter på något sätt.
Så är det verkligen.
Men trots det här då. Min syn på det är att man betalar cirka P och price per cash, free cash flow 25 för att vi idag, men 2020 liksom, 2019 var ett mellanår, 2020 har inte heller så mycket releaset, det är en ny våg av expansion absolut, det är något som är ett plus jämfört med förra året om man säger så. Mm. Det kommer ett nytt COD, men det är ju ingen tillväxt year on year, för det kommer ett COD förra året, det kommer ju varje år.
Men det är ju bara kanalisering från ena till andra.
Ja, så det borde inte liksom bidra med någon tillväxt. Expansionen kommer bidra med en tillväxt. Och det blir nog mycket upfront sales. Så det blir ju ändå tillväxt mot föregående år. Immortal är tillväxt mot föregående år. COD Mobile som kommer bidra hela året blir tillväxt mot föregående år. Fler WoW-subscribers på grund av Classic är hela året. Liksom. Så att, för de kommer rulla ut nytt content för WoW Classic så folk kommer inte sluta. Alltså det är Blackwing Lair och alla de här gamla raidsen kommer ju komma tillbaka. Absolut, på ett sätt ser jag tillväxt mot 2019 för att du har alla de här grejerna jag tog upp. Ja, vi får väl se. Och sen i och för sig COD League också. Men annars är det ju inga stora.
Jag är ju på samma sätt liksom lite skeptisk till att vi det här året. Främst om man tänker på vad vi har för år. Vi har ett konsolår. De gör typ ingenting konsoler. De gör COD, absolut.
Mm, Overwatch.
Overwatch också, men annars är liksom så här, majoriteten av intäkterna kommer inte från konsoler. Och inte drivet av en konsolcykel. Så att jag sitter lite i och funderar över hur man ska göra med Atvi. Känns som att man kommer få en uppvärdering nu så att det sticker över P25 eller liknande sådär, så kan det ju liksom vara läge att pausa och titta på något annat.
Det är min känsla också, för när vi pratade om det förut då ska vi vara medvetna om att vi slog på trumman vid när aktien stod i $40 ungefär, 40-45 dollar. Nu står den ändå i över $62 runt där.
Exakt.
Så att den har ju uppvärderats ganska kraftigt, ganska många procent. Så att då få, att det är inget mellanår i år, absolut, det här året kommer ju bli bättre. Det kommer det, men det är heller inte några stora releases. Utan det är många bäckar små skulle jag säga. WoW-expansion, WoW-subscribers, COD Mobile, COD League, Diablo Immortal. Det är liksom många små intäkter kanske.
Som exakt, och sen lägga på e-sport som en nya intäktsben där då.
Ja.
Vilket förhoppningsvis ska göra att de får tillväxt. Som du sa, de fick en tillväxt det här året.
Ja, men det blir inte super, jag tror inte det är superstora siffror du börjar
på. Nej,
det
tror inte jag heller.
Nej, men sen har du typ, okej, visst, Candy Crush också växer 80% med adsen, men det är också 150 miljoner, tror jag, dollar. Det är inte så mycket.
Nej,
alltså, men växer sen, från låga nivåer.
Sen om man tänker liksom, vi är en strukturell trend. Du har ett bolag här som inte växer. Du har framåt kanske lite tråkiga utsikter på det ser ut. Då kanske, och du får inte nytt. Borde inte få full nytta av en konsolcykel med dem.
Nej.
Så då känns det som att man kan titta i andra gaming, men jag kommer fortfarande behålla tanken om att vi är de som har bland de bästa IP-erna av alla bolag.
Ja, för mig är det lite buy and hold också på dem. Så att jag kan ju tänka mig att bara behålla dem också.
Jo.
Och bara lida ut det här året och sen vänta på Diablo 4 och liksom alla andra spännande releases som kommer ha i framtiden.
Så är det, men om man har begränsad plats i portföljen så får man ju ta och välja ut dem.
Ja, om man säger så här, risk-rewarden är att vi är inte sugen på att köpa på den här månaden i alla fall. Sen har vi kollat Take-Two. De missade ju estimaten för intäkter och earnings per share. Aktien gick ner typ 10%. Man kan inte missa när det handlas till P40.
Nej.
Och sen, i och för sig har de forward P27.
Okej. Okay. Ska de växa så mycket?
Ja, jag vet inte var det ska komma ifrån. För de har släppt sitt Red Dead som tog typ 70-11 år att utveckla. Och GTA kommer absolut inte komma. De tar lång tid på att göra sina spel. Det kommer absolut inte komma i år. GTA kommer troligtvis, alltså 6 då, troligtvis tidigast 2022. Så att, alltså GTA 5 inbringar fortfarande stora delar av intäkterna. Alltså online-biten där, de släpper nytt content. Och det som är positivt i rapporten är att 41% av intäkterna kommer från recurrent consumer spending. Så att det är liksom, ja, in-game purchases och sånt där. Men jag vet inte, jag tycker Take-Two är för dyrt nu, om man ska vara helt ärlig. Jag tycker de, visst de kommer gynnas av konsolcykel, men jag tycker inte, jag vet inte vad som ska driva den tillväxten som det här forward PET indikerar.
Det är svårt att gynna konsolcykeln om man inte lämnar ut nya spel med den konsolcykeln.
Jag absolut, menar det.
Hur ska det liksom, då måste de ge ut en ny gåva av Red Dead.
Exakt.
Eller GTA för att liksom passa den nya konsolen liksom.
Ja, det kommer de inte göra, tror jag inte. Alltså typ en remaster eller något sånt där. Eller så är
det väldigt tidigt att göra en remaster.
Nej, men om du är bakåtkompatibelt behöver du inte ens göra det.
Nej, exakt. Det hoppas man att det ska vara. Men
ja, men då blir det ju sell-through kanske. För att många som inte har köpt en konsol köper PlayStation 5, säger vi. Och ja, men då vill jag spela Red Dead som var det bästa i förra cykeln. Så att absolut kommer det generera pengar för att bakåtkompatibelt kommer göra att du säljer mycket av de här bra spelen. Men fortfarande, det är dyrt. Alltså P40. Och de missar ju också. Och visst, de har Borderlands 3, de kommer med ett Bioshock-spel i framtiden. Men jag skulle väl säga att 2021-2022 är Take-Two jätteintressant. Då kommer du få Bioshock, du kommer få liksom GTA, ja, nytt okay. GTA.
Jag har dålig koll på Take-Two, för jag överlag gillar inte det här spel.
Ja, jag tycker de är fantastiska spel och IP, men det var intressant från konf-kallet också, då sa Strauss Zelnick att I think the new consoles are going to excite consumers. There may be more rapid selling than we previously experienced that will be good for upcoming releases. Så att ja, det är väl den tanken alla delar, att det gör att försäljningen av spel går upp helt enkelt.
Ja, exakt. Och sen ska vi ta den franska versionen av de här.
Ja, precis. Vi kör klart gaming här. Ubisoft då, som jag äger, och jag äger ju inte Take-Two. Men Ubisoft tycker jag är egentligen den bästa liksom konsolgeneration investeringen nästan. För att de kör nästan bara konsolspel som är bättre på konsol. Så de planerar ju på att lansera 5 AAA-titlar mellan april 2020 och mars 2021. Så 5 stora titlar. Så du har både bra releasefönster och ny konsolgeneration. De kommer också släppa Roller Champions utöver de här 5 AAA-titlarna. Det är en lite mindre e-sportstitel. Eller inte e-sport, men en titel som är, det är typ som, vad heter det här bilspelet när man kör
Rocket League.
Ja, Rocket League. Det är lite som det typ.
Ja, okej. Okay.
Du kör runt i någon rink.
Som minigames-aktigt.
Ja, men det är någon så här sportspel, digitalt sportspel. Liksom så här. Ja, jag vet inte, det har nog inte så stor potential kanske. Men de titlarna vi vet då, det är Watch Dogs Legion. Som jag faktiskt tror att första Watch Dogs gick bra, andra floppade. Jag tror det här kan faktiskt gå väldigt bra. Det ser väldigt bra ut och de gör väldigt coola innovativa saker. Det ligger rätt i tiden också. Med så övervakningssamhället och typ, de ska typ ta med lite så Brexit-grejer tror jag.
Jag har svårt att säga att de får sälja det här i Kina.
Ja, säkert inte. Nej, i och för sig, det är en, får censurera på något sätt.
No.
Sen kommer Gods and Monsters. Jag har inte så bra koll på det spelet, men det ska vara AAA i alla fall. Och sen Rainbow Six Quarantine då, som är något zombie Rainbow Six. Sen har de sagt att det är 2 till titlar då, som de inte har sagt vad det är.
Ja, okay.
Men då har de sagt att det är våra core franchises. Och
så
Assassin's Creed och Far Cry. Och alltså att få ett release-år med de här första 3 som har sådär potential, men alltså ett nytt Assassin's Creed och Far Cry är nästan garanterat att sälja bra. Och blir de bra så kommer de sälja väldigt bra. Och sen ny konsolgeneration på det.
Ja, var det Assassin's Creed de skulle göra till Viking eller vad det var? Jag kommer ihåg rätt om jag sett den ner, tror jag.
Exakt, och det ser ju jättebalt ut. Ja. Bara det kommer ju, tror jag,
hela Norden köper.
Nej, men det blir liksom en ny grej när man ser screen. Och så rapporten, det här var ju den rapporten de, när de gjorde den här stora vinstvarningen för att de sköt på alla de här 3 releasesen som skulle komma egentligen 2020. Eller 2019 kommer 2020 nu. Så den här rapporten skulle ju vara riktigt dålig. Så marknaden hade ju redan inprisat det för vinstvarningen. Men det fanns ändå lite bra grejer i rapporten. Alltså, om vi kollar intäkterna för 2019 mot 2018 minskade ju med 16% det här året. Alltså de 9 månader de har rapporterat då.
Jouch.
För de har brutit räkenskap år. Det var ju ett år där de sköt på massa releases. Det är inte konstigt med 16%. Jag tycker det är helt okej. Och det som är intressant dock är att Uplay, som är deras egna plattform, som Origins eller Steam, fast deras egna, vad heter det? Battle.net heter Blizzard. Mm. Ja. Uplay ökar med 73% year on year. Det är extremt viktigt för att det är mycket bättre marginal. Du behöver inte betala en publisher. Och det var liksom mer än 40% på PC netbookings också.
Så det är den här lite Netflix-grejen att man ska gå ifrån att vara på plattformar och bara gå via Netflix egna hemsida.
Ja, exakt.
Så att bara 30% av intäkterna på det.
Mm. Så det är intressant att se att så mycket av liksom 40% av alla PC-intäkterna för Ubisoft var liksom genom Uplay. Så det är extremt bra att de lyckas kanalisera in folk där. Jag vet inte hur de gör det egentligen. Men kanske bättre priser eller något sånt där. Vilket inte är så konstigt. De inte behöver ge publisher pengar. Och det här handlas då till P15 på 2020-estimaten. Och 2020-estimaten kan ju skilja sig väldigt mycket här. För det är mycket release, alltså mycket osäkerheter. Men det kan ju också bli mycket bättre. För att det här är ju liksom innan man har sett nya Assassin's Creed-spelet och Far Cry. Mm. Som liksom verkligen kan lyfta resultatet. Eller så kan det bli flopp också.
Så är det.
Men för mig är det här billigaste liksom AAA-studion du kan köpa nu. Och har bäst egentligen exponering mot konsolmarknaden. Mm. Och de har extremt bra backlogförsäljning. Det är totalt av liksom netbookings av totala var 68,5% av försäljningen backkatalog. Alltså det här, de här 9 månaderna i 2019.
Och då säger hur långt bak är det backkatalog om man räknar då?
Ja, det är väl alla, jag vet inte om det
alla
är...
Alla som är äldre än
typ det
ett
som
år
inte,
eller?
Precis, alla som inte har releasats typ det här året eller något sånt där. Eller typ, ja jag tror det är nog definitionen är typ mer än ett år sedan det releasades. Mm. Eller något. Så att
det är ändå läskigt på något sätt. Det är bra för att man retainar customers.
Ja.
Men det är ändå läskigt med liksom så här att de nya spelen inte genererar mer intäkter.
Ja, det är inte så konstigt i det här fallet. För nej, det är inte så konstigt vinstvarningen var ju Ghost Recon Breakpoint och Division 2 som släpptes 2019.
Mm.
De blev ju inte så bra.
Nej.
Och man sköt på de andra releaserna. Så att då ser ju backkatalogförsäljningen väldigt bra ut.
Jo, exakt. Men att det fortfarande är... Att det är över 50%. Blir lite så här, man bara, okej, hur är innovationsförmågan och sådär. Men uppenbarligen har de ju fortfarande högkvalitativa spel kvar. Och bringar inkomster länge.
Mm.
Vilket...
Men det drar ju ändå ner risken att nya releaser, som i Take-Two's fall, en ny release egentligen är bulken av intäkterna.
Jo, exakt. Men det blir ju en liten laggande effekt nästan. Så att när man har tröttnat på de spelen... Och så kommer man till de här skitspelen, liksom Breakpoint och Division, och så bara, ja men de hoppar vi över. Då kan det ju bli, den där backloggen kan ju bara dumpa ner totalt. Du förstår vad jag menar. Så det är därför innovationen är viktig då, att även backloggen håller en viss kvalitet.
Precis, genom. För typ The Division nu och Ghost Recon Breakpoint, som inte då kanske blev så bra, då kommer ju det sänka backkatalogen.
Ja, exakt.
Ja, jo, det är, så är det ju. Men... Det, i stora hela drar det ändå ner risken för varje release att du får liksom, även mellanåren blir bra så att säga.
Jo, men det är samma sak som Paradox liksom.
Ja, exakt.
Att de kan bara släppa DLC så fortfarande få vinsttillväxt och omsättningstillväxt. Men det är fortfarande så här, hur länge ska man kunna leva på Hearts of Iron 4? Eller 3? Liksom, ska man kunna leva på dem i 6-7 år?
Mm.
Och du får inget nytt spel som blir bra. Och sen bara så här, men okej. Vill man spela spel som är 10 år gamla? Mm. Nu satt jag ju och spelade Age of Empires i förrgår i 3 timmar, så det ska jag inte säga.
Ja, men IP:n är ju ändå kraftfulla.
Exakt. Har man
ju
sett. Men okej, okay. Men då säger du Ubisoft är bästa för att ta användning av konsolcykeln så att säga.
Jag skulle säga det, alltså värderingen nu och i release-fönsterna. Jag har faktiskt inte skalat av någonting på min investering. I och för sig gick jag inte in så tungt, men det är typ 4% av portföljen med 70% av det vinst.
Men jag har inte tagit hem. Om jag får ta och konkurrera med liksom EA Electronics Arts då?
De är också jättebra för den cykeln och alla sportspel och sådär. Nej, jag tycker de är bra också.
Mm.
Jag skulle säga att de två är nog bäst.
För med en ny konsol, 9 av 10 tror jag den kommer behandlas med FIFA.
Nej, alltså EA är på de här nivåerna, det är lågt värderat. Ja. De är jättelågt värderade
nu också. För jag har inte gillat hur siffrorna ser ut, men en ny konsolcykel.
Mm.
Du har en ny konsolcykel som kommer göra att du vill ha nya FIFA, nya Madden, nya NHL, inte nya NBA, för då köper man Take-Two's NBA.
Mm.
För tydligen så suger Electronic Arts
NBA. Ja, Take-Two's är mycket bättre.
Ja, exakt. Och... jag tror det verkligen kommer att driva försäljning rejält med nya konsolen. Bara,
ja, jag tror
bara
också
med de
på,
staple-spelen så att säga.
Jag tror också på EA. att det blir ett bra år för dem. Sen långsiktigt, alltså om vi tänker så kvalitativt bolag, så tycker jag inte att de är lika bra som de andra gamingbolagen. Men just i kort perspektiv tar jag nästan hellre dem än Atvi och Take-Two. Det är jag med på.
För det är den jag kommer kolla nu. Jag vet inte när de rapporterar, men jag ska kolla på den när den kommer.
Ja.
Se hur det ser ut och vad de ser med Outlook.
Mm. Ja, men det blir intressant. Det är de och Ubisoft jag skulle hålla ögonen på också.
Mm, exakt. Jag har gillat Ubisoft också, men det är mest för att de gör massa Assassin's Creed-spel.
Mm.
Och typ Rise, and Rise of Roman och stuff. Like ja, jag förstår varför. exakt. Du har bara en, vi har en nyhet kvar, va? Och det är din om...
Ja, du hade inga fler.
Nej, exakt.
Nej, Bull Diagnostics. Det här riktiga bullbolaget som bara har gått och gått och gått. Det gick och gick och gick tills rapporten kom, så gick det inte längre.
Nej.
De gick ner lite på rapport. Jag vet inte, jag vet inte riktigt vad förväntningarna var, men jag tror att
förväntningarna var kanske resultat från FDA, eller?
Kanske. Jag vet faktiskt. Det vet man ju inte.
Nej.
Varför marknaden tänker. Men jag tycker rapporten var bra egentligen. Ser egentligen ingen anledning till varför den gick ner. Sen har den ju gått starkt inför, såklart. Bidrar det till att ha höga förväntningar kanske, men... I kvartalet så var intäkterna upp 21% eller 22% ungefär. Det är ju inte en dålig intäktsökning. Alltså det växer på bra. Speciellt inom, med tanke på att det här är tillväxt inom den här branschen värderas högre också. Det är medtech.
Mm. Ja, sorry.
Och den viktigaste biten nästan, det är egentligen inte viktigt för det man vill se i nuvarande rapport är egentligen consumables, alltså de här förbrukningsvarorna. Men för framtida och bygga framtida intäkter är de här instrumenten viktiga.
Ja, det är de som är viktigast. Det är viktigaste nyckeltalet eller KPI:n för dem.
Ja, och instrumenterna, försäljning i instrument växer de med 11,5% year on year. Acceptabelt, bra. Och ja, EBIT växte till 15,1 miljoner från 3,4 year on year. Och cashflow också, stark tillväxt. 19,7 miljoner mot 6,6 miljoner. Och sen var vinsten... fortfarande stark tillväxt year on year, men den var lägre. Mm. Och det är för att man tar förlust i en associate, typ ett dotterbolag, eller associates kallar de det, Biosurfit heter det bolaget, och det går med förlust just nu. Så det tynger resultatet lite. Men om vi då kollar helåret så ser vi att alltså, resultatet tycker jag är jättebra. Eller om vi fokuserar på kvartalet så instrument, eller förbrukningsvarorna växte med 31%. Mot föregående kvartal. Så det är ju alltså, jättebra att se. Sen har ju det lite med timingsaker att göra. För att tidigare året sålde man mycket instrument till Indien. Och nu kommer förbrukningsvaruförsäljningen till de instrumenten. Men det var ju det jag tog upp också. Att det var lägre förbrukningsvaruandel och lägre rörelsemarginal då. Var ju på grund av att det var mycket instrumentförsäljning då.
Exakt.
Och att det här kommer komma sen. Och det ser vi nu. Så det är jättebra att se att förbrukningsvarorna växer med 30%. Det är egentligen det som är det lönsammaste. Men på liksom stora hela så får du medtechbolag som växer tvåsiffrigt, egentligen bottom och topline, till EV/EBIT 20. Det tycker jag är rätt bra.
Det är ett högintressant bolag med tanke på att alltså det är inte sämre kvalitet och FDA ser ut att lösa sig. Och med tillväxten i instrument så verkar ju allting, alltså det blir en lagande effekt och allting kommer efterhand. Vilket gör att marginalen också kommer efterhand. Vilket gör att dra den där linjära tangenten går ju inte, du måste ju liksom exponentiellt öka den hela tiden med tanke på hur försäljningen går. Så ja, men det, alltså, det är ju det bolaget som jag är faktiskt också mest intresserad av, om vi ska säga de analyser du har gjort och försöker hålla koll på. För att medtech är, alltså allting med tech är jag intresserad av egentligen.
Ja, men alltså, så är det. Alltså det är ändå intressant för att om du bara kollar på Bull och så kollar du deras värdering. De har ju ett EV/EBIT-tal som är i princip EV/sales för andra.
Ja, så är det.
Så jag menar, jämför med, nu säger jag inte att du kan jämföra de bolagen rakt av, men du kan aldrig hitta ett exakt likvärdigt bolag. Men bara
nej, det hoppas man inte, för då har de varit konkurrenter.
Ja, precis. Men kolla Cellavision och Chemometec till exempel. Och så kollar du bara deras värderingar. Du har Cellavision på P80 som växer typ sämre. Det är, jag vet inte, jag tycker fortfarande att det här bolaget ska uppvärderas, så det har väl kanske att göra med FDA, det är inte klart än. För bollen ligger nu, enligt rapporten och vdns kommentarer, så ligger bollen på FDAs planhalva. Och de ska svara om de åtgärderna, de har gjort det tillräckliga och det är klart. Så det är väl en våt filt också. Över hela året så växte intäkterna med 18% ändå. Tvåsiffrig tillväxt.
På ett värderingsnyckel som ungefär densamma. Så du har ett PEG som, eller ett EV-EBIT genom growth på ett.
Ja, nej, fast det här var vad intäkterna växte. Jag tror rörelseresultatet växte ju mer.
Mm. Och det är där du menar att du har ju marginal expandering på det också. Så att det är så här, ja.
Det ser bra ut för Bull.
Ja, alltså EBIT växte ju i princip nästan. Det är 40%. Så jag menar, alltså du har ju ett jättebra PEG då, så att säga. Sen är ju, riktig PEG blir lägre då, för vinsten var lite sämre på grund av den här förlusten i associates. Men det är fortfarande, lågt värderad.
Ja, men ska vi summera rapporterna då? För att överlag har vi varit positiva, så verkar det som. Och allting liksom verkar ju trulla på bra för de bolagen vi har. Det är inga, det är inga stora liksom utropstecken man ska vara rädd för.
Nej, jag funderar lite nu. Jag tror att jag tror ingen rapport har bommat riktigt.
Nej, för det är lite... Det,
eller Bull då, men inte... Alltså,
reaktionen bommar.
Ja, men jag tycker inte bolaget bommar.
Det är samma sak på Intrum. De, exakt. De bommar med att skicka ut grejer fel och sådär höll på.
Ja. Ja, men det är intressant med värderingarna. När de har gått upp så mycket, då pratar man ju mycket att nu är det upp till earningsen och visa att det här inte är en multipel expansion som är orimlig då.
Nej, exakt.
Och jag tycker väl ändå att, för mig tycker jag att det var starka rapporter, det måste jag ändå säga.
Mm. Alltså det där när man pratar om att typ så här, earnings måste komma för att värderingen har gått upp, det är ju snack för de som är indexryttare. Det är ju inte ett snack för en som är stockpicker. Alltså stockpickern ska ju inte bry sig om vad man säger aggregerat. Nej. Egentligen. Man ska bry sig om värderingen i sitt bolag, fokusera på det, fokusera på framtiden. Tycker att de kolonn man tycker att det är värt att betala det eller inte, och sen kör man, och sen om någon säger in makroporr rapport eller
makroporr, vad är det? Är det, det är sånt det
var. Det går igång på det. Det är en helt annan grej man
Excel porr tror jag du gick.
Ja, jo, det är en annan sak. Men det är fin Excel. Nej, men att någon gör det i makropodd eller någon annat sammanhang och pratar om liksom hur det går, det blir så här, hur stor påverkan har det på mitt enskilda bolag om man ska sippra ner liksom.
Så är det.
Som växer för att man måste ha ens produkter.
Så exakt. Ja, det kanske är viktigare för verkstad de bolagen.
Verkstad, absolut.
De har ju, nu kommenterar ju inte vi det, för att min vy på att kommentera andra bolag som inte vi själva följer och äger just nu då, för att verkstad är ointressant. Det är väl lite, känslan är att, jag vet att många andra poddar gör det, men det är lite att eftersom vi inte går kort, det är ingen idé att titta på något man inte är intresserad av och kommentera det.
Nej, du går ju bara kort Tesla liksom.
Ja, som jag egentligen tycker är bra. Men
det självmordskapar.
Ja, nej, det gick inte bra.
Nej.
Men jag tog stoppen, eller varanten tog stoppen åt mig.
Mm. Ja, det var ju tur att varanten är smartare än dig då.
Ja, varanten kunde, vad heter det, stay liquid.
Longer than you were rational.
Ja, jag vet inte fan.
Ja, nej. Men alltså, överlag... Jag tycker att det har sett jättebra ut i rapporterna. Mm. Jag ser, jag vet att Visual Life kom in också. De hade bra tillväxt.
Ja, den gick ju ner dock.
Exakt, den gick ner. Men den har alltid höga förväntningar. Den, den går typ alltid ner på rapport. Sen har det kommit...
Förutom förra rapporten där den bara dundrar.
Ja, för att ibland har de så här världens besviker på en rapport. Vilket oftast brukar vara Q3. Och sen kommer Q4 och så visar de sig, fast vi sålde 50% mer nu. Så bara...
Men var rapporten bra?
Det var en mellanmjölk. Det är fortfarande så här, vad betalar du för det här bolaget?
P60.
Ja, exakt. Och runt omsättningen är fortfarande 20%.
Det är dyrt, men å andra sidan är det moten på Vitrolife här.
Ja, och om man, det är ett bolag som man skulle kunna titta mycket längre framåt och fortfarande säga att de kommer växa framåt. Deras mognad på deras marknad kommer inte vara inom 5 år.
Nej.
Därför blir det så här, nej, jag håller kvar dem ändå. Sen om man ska vara töntig och säga, så är allting jag har eller Vitrolife är bara vinst kvar i och med att jag köpte dem för 7 år sedan på ett gav på vadå, 14.
Det är ändå viktigt för psykologin tycker jag.
Det är
jag
det. Tänker så är det. Få delat ut ex vivo också sådär. Men det är fortfarande så här, det har ju ökat så att vinsten ser inte lika bra ut som den skulle vara. Men det handlar ju faktiskt om kronor. Vi kan ju bara betala med kronor och inte betala med procenten.
Nej, det är så är det.
Så att... släppa den grejen att man förstör sitt gav med att höja.
Nej, det ska man inte tänka. Det är ont liksom.
Så är det. Var det veckans podd?
Ja, och kom ihåg, kolla börsdata nu i rapportsäsongerna.
Yes.
Eller rapportsäsongen George är grymt snabb på att få in nya siffrorna. Så att om du vill se, det går ju att ställa in så att du kan se hur, liksom, hur det gick helåret 2019 och 2018, mm, men också kvartalsvis kan du också se. Så att du kan ju se både
och
där.
Ja, gör det. Så spar ni tid och ni har fortfarande tid med ett vanliga jobb. Så kan, ja, ni, så kan ni göra en snabb koll och sen fortsätta ha tråkiga möten.
Så är det.
Så de bolagen vi har pratat om idag är egentligen bara våra tankar och idéer. Vi, mm, äger väldigt många i de här bolagen. En del, mm, äger vi inte, men vi har kollat på dem förut eller, mm, ägt förut. Så ta ingenting som våra rekommendationer. Det här är bara våra tankar och idéer mellan mig och Danne egentligen. Mm. Som vi pratar om till varandra. Och ni får vara inne och lyssna.
Ja, så är det.
Och som sagt, det här var Investacus som ni hittar på @investacus.
Och ja, att vad investera.
Och såklart hittar ni podden på Twitter, @gameofstocksnu, på Instagram också med samma namn. Och sen vår hemsida där vi lägger upp pdf-er. Vilket jag har sett att många missar att vi lägger upp pdf-er till våra analyser. Men det är gameofstocks.nu.
Yes,
det var allting. Avkastning på er!